Linus, jag tänkte att vi ska börja med ett quiz idag. Vilken svensk förbundskapten brukade tjata om att tillsammans är vi starka? Tillsammans är vi jävligt starka var det till och med någon gång.
Alltså det har ju gått över 10 år sedan de här bevingade orden sagts, men man glömmer det aldrig. Erik Hamrén, det är ju enkelt svar.
Ja, och man kan ju känna lite vad man vill när man tänker på honom. Vad känner du spontant?
Att jag inte orkar prata om det.
Nej. Men vet du vad? We're back.
I think it's extremely important that we can create that togetherness with the fans. Together we're strong and landslagen is for Sweden.
Dagen innan match sitter vi här när ni lyssnar på det här avsnittet av C-divisionen som alltså är Expressens podd om det svenska herrlandslaget. Så är det samma dag som Jon Dahl Tomasson och det här nya landslagets första match, premiärmatch här nere i Portugal. Vad har du tagit med dig från den här tränings- och mediaaktivitetsonsdagen, Linus?
Nej, men vi börjar väl från början. Vi fick se våra 15 minuter av träningen. Det blev faktiskt lite mer, ska vi säga, för vi var lite tidiga. Och de var tidiga igång också.
Alla
så vi
tidiga.
Kanske fick se 30 minuter av träningen. Det gav dock ingenting.
Nej.
Men det var lite roligt när man tittade på bilderna från bildbyrån och deras fotograf efteråt. Att hela spelartruppen liksom hade vänt sig och tittat på media när vi lämnade arenan. Och det var verkligen tydligt att de pausade träningen för att nu lämna nu liksom, för nu börjar hemlighetsmakeriet här bakom stängda dörrar.
Det vägrade ju Jon Dahl Tomasson erkänna i och för sig när vi sen, för att det som hände efter väntan mellan träning och presskonferens, dels hade Portugal en presskonferens som vi var med på länk däremellan, men sen när Jon Dahl Tomassons presskonferens började så vägrade han ju säga att det var något hemlighetsmakeri, utan han sa att men det var bara ett bra tillfälle för oss att stanna träningen och prata igenom vad vi skulle göra härnäst.
Ja, det är fullt logiskt. Stängda träningar innebär ju inget hemlighetsmakeri.
Nej.
Det är ju sen gammalt.
Så är det verkligen. Mm.
Inget att dölja.
Men nu, annat nyheter från den här presskonferensen var att både Viktor Gyökeres och Viktor Lindelöf kommer att starta matchen. Han sa att han har startelvan klar för sig och att de har tränat så kommer de att ställa upp imorgon eller ikväll om man så vill. Men att han vill inte delge några mer detaljer.
Nej, det är Gyökeres och Lindelöf, det är det enda vi vet i startelvan. Jag tyckte det ändå var lite småkul. Det var någon portugisiska journalister som frågade om just Lindelöf och Gyökeres, om de två kommer att starta. Och då vände sig Tomasson till Lindelöf och frågade: du spelar väl? Du startar väl? Och Lindelöf sa: jag tror det. Och sen var det så här: ja, men det är självklart att lagkaptenen spelar och så.
Lite så här semi-hånfullt också, att liksom på något sätt poängtera tydligt att det är självklart att lagkaptenen kommer att starta.
Ja, och det kan man ju tycka att det är, och det, de som har liksom följt svenska landslaget de senaste åren vet ju att den spelare som sitter på podiet dagen innan match är ju lagkapten och startar matchen.
Ja.
Så kanske det inte funkar i Portugal, var 17 vet jag.
Så kanske det inte funkar i Portugal. Ska vi ta någonting från Portugals presskonferens? Eller är det någonting mer? Ska vi stanna kvar i Sverige kanske?
Jag tyckte att det var lite kul. Vi har ju försökt rota liksom i lite så här spelet fram till den här samlingen och vad Jonas Tormasson har gjort och sådär. Och vi har väl kommit fram till nästan att den enda, vi var väl inne på det i någon tidigare podd, att den enda spelaren han egentligen pratade med och träffade var ju Victor Nilsson Lindelöf, som då blir hans lagkapten. Det var vi inne på i gårdagens avsnitt. Jag frågade lite om Victor liksom bjöd hem Tomasson till huset i Manchester och bjöd på något gott fikabröd eller sådär, tänkte jag. Men det visade sig att de hade ju träffats över en bättre middag på en restaurang i närheten. Och att det var Tomasson som hade betalat, och tydligen hade det blivit ganska dyrt. Vad tror du att de åt? Vad äter man i Manchester?
Jag har faktiskt...
Fish and chips?
Ja, det tror jag inte att de åt. Känns som att Victor Lindelöf är en sån kycklingpasta kille.
Ja, och Tomasson sa ju i någon intervju med SVT, tror jag, att han gillade italiensk mat. Så att,
ja, det är klart han gör. Pasta, det gör ju alla.
Ja, jo, men det behöver ju inte vara ens favoritmat, bara för alla gillar.
Jag tycker att det behöver vara ens, det borde vara allas favoritmat. Du hånade ju mig när vi käkade middag igår kväll för att jag tog maträtten som hette bambini, som alltså betyder barn på italienska.
Det var ju en barnrätt.
Och det är min favoriträtt.
Jo, men det var
pasta med tomatsås.
De skrattade åt det också på restaurangen.
Jag och Pippo Inzaghi älskar pasta med tomatsås.
Vi säger väl att de åt pasta med tomatsås och delade på en god flaska rött vin då.
Ja, men det får vi verkligen hoppas. En sak som slog mig nu, det är i och med att den här portugisiska journalisten frågade så rakt ut: kommer Gyökeres och Lindelöf starta imorgon? Är det taktiken vi ska ha inför nästa match? Den mot Albanien på måndag hemma i Sverige. Ska vi fråga då rakt ut: kommer Alexander Isak, Dejan Kulusevski bara drapa en liksom startelva och säga: kommer de här elva spelarna spela? Och kanske få svar. För nu fick de ju svaret att ja, de två kommer starta.
Det kanske så vi ska hantera, Tomasson. Mer direkta frågor. Ja. Men då får du ta alla spelare en och en. Det kan bli lite långdraget kanske.
Ja, men det finns tid på presskonferenserna. Ja, idag var den ju nästan 40 minuter lång. Så att det finns tid, uppenbarligen.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
I övrigt då, från de här två, om vi ska börja väva in att Portugal också hade en presskonferens, så var det ju faktiskt så att Roberto Martinez, som är förbundskapten i Portugal, hyllade Sverige väldigt mycket. Han sa det att det är ett lag som, om man kollar individuellt sett, borde vara med i ett EM. De har starka kvaliteter. Han tycker att de ska spela på toppnivå, det vill säga att de ska spela mästerskapen, de ska spela de här stora matcherna. Och pratade såklart mycket också om, såklart, Victor Gyökeres fick han ju frågor om, men menade på att vi kan inte fokusera på att försvara mot en spelare, även om han måste vi hålla koll på. Men, och så liksom rabblade han hela den här kvartetten då i med Antonio Elanga, och vi ska säga det också att Palinha var också inne på samma sak, med att det är Elanga och Kulusevski och Isak och Emil Forsberg. Det finns många spelare att hålla koll på. Och jag vet att du gjorde noteringen då att medan Roberto Martinez hyllade Sverige så himla mycket, så gjorde Jon Dahl Tomasson detsamma med Portugal.
Ja, alla är så vänliga här nere liksom inför den här matchen. Om då Martinez tyckte att Sverige borde vara i EM, så menar ju Tomasson på då att Portugal borde vinna EM i princip, i alla fall att de är en av favoriterna. Och han har ju pratat om dem på flera presskonferenser nu, att han ser dem som liksom Manchester City i landslagsskrud liksom på något sätt, och hur mycket han inspireras av hur de spelar och håller i bollen och hur mycket han kan ta med det in i det han vill göra med det svenska landslaget. Och båda har ju pratat unisont om hur perfekt den här matchen är för båda lagen och vilka utmaningar det blir och vilka svar de kan få och sådär. Så att det är en enorm hyllningsbonanza som pågår här nere i Portugal.
Men så brukar det också vara. Det låter ju nästan alltid så här när landslag ska möta varandra, att vi vet att de är ett starkt lag och de har den och den spelaren som är jätteduktig. Men den här gången känns det ju på något sätt kanske att Det har ju varit svårt att ta det på så stort allvar, kanske senaste i alla fall ett eller två åren, när det har kommit lag som har sagt att nej, men vi vet att Sverige är ett jättetufft motstånd, och man bara, men alla vet att Sverige inte är det. Men nu känns det ju ändå som att det ligger någonting i det här, och att han visste ju också, Roberto Martinez, att han använde ju till och med ny era som Andrea Möllerberg har jobbat in så himla hårt.
Andrea Möllerberg har haft en föreläsning på det portugiska förbundet liksom.
Men sen ska vi också säga det, apropå det som vi var inne på lite kort igår, att det är flera portugiser som står över den här matchen mot Sverige, som kommer ansluta till landslaget efter den till deras nästa match, som är mot Slovakien, om jag inte minns helt fel. Det är ju bland annat Diogo Dalot, João Cancelo, Cristiano Ronaldo, som vi har sagt, João Felix, Ruben Neves. Så det finns ju en del spelare som är väldigt, väldigt bra som inte spelar den här matchen. Och som, ja, som helt enkelt inte är med, men det betyder inte att de kommer med ett svagare lag för det. Och det ska man säga också om Portugal, att det här är ju alltså ett landslag som inte förlorade en enda match under hela 23. De vann allihopa. De gjorde 36 mål och släppte in 2 på 10 matcher efter att Martinez då tog över i januari 2023. Sen har det förvisso varit lite snack om att det kanske varit enkla matcher. De har ju mött Liechtenstein och Luxemburg och Island, Slovakien, Bosnien tror jag det är. Framförallt har det varit kvalmatcher då för dem till EM. Men det betyder ju inte att de inte är i bra form.
Nej, det är ju ett otroligt bra landslag. Du rabblar ju all statistik där och Thomasson har ju varit inne på den också. Att det här kommer bli ett enormt svårt test och vi har väl varit lite så här frågan till är det här verkligen rätt match att börja med? Mm. Och Thomasson har väl också uttryckt det under någon av sina första presskonferenser att han kanske inte hade lagt upp det så här om han hade fått vara med och sätta schemat. Det sattes ju innan han tillträdde, så vitt jag har förstått i alla fall. Så att det risken är ju, och vi kommer ju komma in på det lite senare, att Sverige kommer gå på en rejäl plump här och att den här nya eran kommer få en ganska tuff start. Samtidigt når man ett bra resultat så kan ju det ge en våg att rida vidare på, så att säga.
Så är det absolut. Och innan vi går vidare här så ska vi också lyfta ett mejl som kom in efter gårdagens podd. Det är Anders som skriver till oss. Vi pratade ju om det här med Viktor Gyökeres och hans siffror och jämförde både lite med liksom portugisiska motsvarigheter från framförallt senaste åren tog vi upp då vad spelare har gjort i både Sporting och i andra lag. Och sen så satte vi in det i en svensk kontext också där du hade lite siffror. Och han menar på att han tänkte direkt på Mats Magnusson, som vi faktiskt inte nämnde. Säsongen 89-90 i Benfica gjorde han 33 mål på 31 matcher i ligan och skulle ha vunnit guldskon som bästa målskytt i Europa om inte Stoichkov hade fått in ett gäng enkla mål i avslutningen av den bulgariska ligan. Väldigt relevant inspel såklart.
Enormt, och det tar vi med oss.
Och innan vi går in på vilken startelva vi tror att Sverige kommer att ställa upp med och hur de lite mer i detalj vad vi har fått veta om hur de kommer spela och sådär. Så det här är ju ett landslag som återigen, de är liksom de här tongångarna med att det här är en ny era och vi ska göra någonting nytt. Och det här har ju följt med som ett tema under samlingen, att det är ny fotboll, nytt tänkt, nya idéer, en helt ny typ av ledare. Nu stundar ju den här första matchen för landslaget och jag upplever att väldigt mycket kokas ju ner till vad vi vill se. Att vi vill se vad Thomasson kan uträtta här. Och det är i första hand han som kommer att liksom bli bedömd utifrån prestationer och resultat under den här tiden som han är förbundskapten. Min tanke är att det är nästan mer upp till spelarna det här, att det här ska bli bra nu utifrån både vad de har pratat om i höstas men också hur de pratar nu. Dels, de har ju fått vara med och tycka till en del om vilka egenskaper de vill se hos en ny förbundskapten och sådär, och på våra frågor ska man säga har de ju pratat om att landslaget behöver en ny identitet som rimmar mer med den här generationens fotbollsspelare. Det var någonting som Elanga pratade om senast häromdagen här nere också, att alla spelar ju mer offensivt och flytande som de pratar om i sina klubblag, att det är så de vill spela i landslaget. Kulusevski sa efter Jannes sista match att vi måste börja om på noll för vi vill bli ett bra landslag igen och sa att de vill ha en liksom förbundskapten som kan hjälpa dem att vinna matcher. Och Dejan Kulusevski tog ju upp då det här liksom spelaransvaret i det hela. Och sen har det ju varit snack också från spelare som förvisso inte är med här men som vi utgår ifrån kommer vara med framöver. Roni Bardghji har ju i åtminstone 3 intervjuer sen det där Champions League-målet mot Manchester United pratat och gnällt, om man ska vara lite hård mot honom, om att han inte har varit uttagen. Hugo Larsson har i ett antal intervjuer också gett uttryck för liksom besvikelse över att han inte fick tillräckligt mycket speltid när han var med under Janne, att han hade hoppats och trott på det i sista matchen mot eller på Friends i höstas. Och på något sätt under sista perioden under Janne så var det så lätt att, även om de inte gjorde det ordagrant, så var det så väldigt lätt att kasta Janne under bussen och mena på att vi behöver någonting nytt nu, vi behöver en reset, vi behöver en omstart, vi behöver bli bra igen. Men med en ny förbundskapten och nya höga krav så kommer det ju ställas högre krav på spelarna igen. De har liksom, det finns ingenting att gömma sig bakom längre, utan nu är det ju faktiskt upp till dem. Och Elanga sa i tisdags att vi har längtat efter det här, och det ska man komma ihåg när vi pratar med Anthony Elanga, att det finns en viss språkbarriär. Killen har ju bott i England i 10 år eller vad det är, och det sker ibland lite missförstånd i kommunikationen, så att det är svårt att veta exakt vad han har menat, om det att de har längtat efter en ny förbundskapten eller att ha en ny förbundskapten på plats, för det var väldigt länge som Sverige inte hade det, eller om det är att få komma igång helt enkelt, eller om det är att spela på det här sättet. Men helt klart att spelarna har fått liksom en ny typ av förändring här som de vill ha, och då är det ju faktiskt upp till bevis. Och den här liksom, ja men, bombastiska kommunikationen om den nya svenska eran, den, jag tycker nästan att den borde landa mer på spelarna, att ni har pratat om det här, ni har sagt att det är det här ni vill, visa att ni klarar av det då?
Ja, särskilt nu då när de har förbundskapten som verkligen ger dem exakt de tyglarna, om man backar bandet lite till. Till Jannes experiment med ett offensivare landslag så kändes det kanske inte... Ja, men där hade man ju alltid någonting annat att falla tillbaka på, och det, man visste att det kanske inte var Jannes fotboll i grunden. Mm. Och spelarna kanske kände att men det är kanske inte så här Janne egentligen vill spela, men han gör den här förändringen för att så många ropar efter den. Och så gick det som det gick där. Mm. Nu har de ju fått en förbundskapten som verkligen ger dem fria tyglar framåt och spelar den offensiva fotboll de alla har ropat efter, så att jag är helt inne på din linje, och man kan ju bara lägga till det. Så som de har pratat nu under de här första dagarna. Mm. Kulusevski var ute och mötte media idag och pratade om hur mycket de har lärt sig och hur mycket som redan känns rätt och hur mycket som finns på plats redan nu. Det spär ju bara på den här bilden av att ut och leverera då. Mm. När vi frågade Carl Starfelt igår var det väl om hur ska defensiven haka i den här offensiva fotbollen, men då pratar han ju om att jag tror att vi har spelarna för att hantera det. Spelare som är snabba, försvarsspelare som är duktiga en mot en, vilket det här nya spelsättet då verkar kräva. Så att även liksom efter de här första dagarna har de ju pratat om hur bra allting känns och hur bra förutsättningarna är och hur bra det här ska bli. Så att jag är helt inne på din linje, ut och leverera nu då.
Då med den lilla brasklappen då att vi spelar in det här på onsdag kväll, och när ni lyssnar på torsdag morgon, förmiddag, dag eftermiddag innan matchen, så finns det ju en risk att vi eller någon annan har kommit över den faktiska startelvan och att den har läckt.
Jon Dahl Tomasson sa, jag har ju sagt det flera gånger, hur duktiga vi svenska journalister är, så att startelvan kommer säkert att sippra ut innan matchen börjar, ungefär så har han poängterat.
Men om vi kollar lite på det lilla vi har fått se, framförallt under måndagens träning som ju var helt öppen, där alla menade på att det där var absolut ingen startelva, så ser vi ändå en startelva där. Och då ser vi ju Robin Olsen i mål. Vi ser Holm, Hien, Lindelöf, Augustinsson i en fyrbackslinje. Svanberg har just det där framför. Och sen Kulusevski, Isak Elanga. Och så Gyökeres på topp.
Ja, alltså det här är väl ett ihopkok av det vi har sett och det man liksom känner i alla fall borde vara den bästa svenska startelvan just nu. Sen har vi väl inte fått något riktigt svar på exakt hur Tomasson tänker liksom mönstra det här laget, om man tänker kasta ut den bästa elvan först och sen byta runt lite. Det vet vi ju inte riktigt. Det enda han har sagt är väl egentligen att många kommer få visa upp sig. Han poängterade idag att han har massa byten att göra. Så att vi lär nog få se rätt mycket folk. Men om man på något sätt ändå ska spika ner en startelva, så är det väl så här vi tycker och tror att den bästa just nu ser ut i alla fall.
Och den som då går bet på en startplats, som ju har haft en ganska given sådan tidigare, det är ju Emil Forsberg. Och där fick ju Jon Dahl Tomasson frågor på presskonferensen idag, och jag tror att, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem den kom ifrån, men den exakta frågan var väl ungefär att ungefär, jättebra Therese, men att Emil Forsberg hade en nyckelroll under Jan Andersson, kommer han ha det även under dig? Det var ju liksom essensen i frågan. Och det svarade ju inte Jon Dahl Tomasson på riktigt, utan han menade ju på att, han började prata om att han kan spela både på kanten och han kan spela som tia. Han var inne på att han också skulle kunna kliva ner som en spelfördelare likt Pirlo.
Som Pirlo är en otrolig jämförelse.
Verkligen. Att han ser. Men i och för sig naturligt, många spelare när de kommer upp i ålder kliver ju ner lite grann i planen också.
Och det var väl främst då, menar han på, mot lag som står lågt. Och då kan man ju tänka att Sverige kommer ju möta en del sådana lite sämre än lag framöver, så att ja, varför inte? Det hade varit kul att testa det.
Ja, och sen så men just svaret just på huruvida han kommer att ha nyckelspelare inte, det kom ju inte riktigt, utan och det tillsammans med ett antal andra faktorer kanske tyder på att Emil Forsberg inte har den där självklara rollen längre i en startelva, med tanke på den konkurrenssituationen som råder och allt det som vi har varit inne på tidigare. Svårt att göra liksom bedömningen efter en samling nu bara, och Emil Forsberg hade ju en ganska smidig resa hit. Det tog honom 5,5 timmar att flyga från New York, jämfört med då Samuel Gustafsson som flög i 20 timmar från Japan. Men tidsskillnaden finns fortfarande där, och ska han göra det här tre gånger varje vår, tre gånger varje höst, det kanske finns någonting i det som blir problematiskt. Det vet vi ju inte än, men det finns ju ändå en mängd faktorer som pekar på att Emil Forsberg är ju inte given.
Nej, och den största faktoren kanske är att han inte liksom passar riktigt in i det här intensiva och tokoffensiva spelsättet som Tomasson vill spela. Där behöver man kanske en, framförallt på ytterkanterna då, spelare med lite mer fart och frenesi. Och där känns ju verkligen sådana som både Elanga, Kulusevski, kanske Badadji framöver, Ondrejka. Det finns många spelare som har mer av de egenskaperna än vad Emil Forsberg har. Och då kanske han främst kanske konkurrerar på nummer 10-rollen då. Där finns ju Alexander Isak som det ser ut just nu i alla fall. Så det blir nog svårt för Emil Forsberg att knö sig in i den här startelvan när det blir allvar och alla är tillgängliga.
Mm. Men om vi lite grann utifrån vilka vi har pratat med om deras respektive roller och som har sagt någonting konkret, så kan vi också ta det. Den Kulusevski sa ju det nu, att på träning så har han ju utgått från en av kanterna då, men han sa det när jag pratade med honom, att det är upp till honom att inte bara slicka den kanten hela tiden utan även hitta ytor inåt i planen. Och så fick han en fråga då om han får han den friheten, och det svarade han ett rakt ja på. Så det är väl en samma roll egentligen som han har i Tottenham ganska mycket.
Ja,
som
och det var han ju inne lite på när det gäller spelsätt och så här, att det kommer bli väldigt likt så som många spelar i sina klubblag, och så jag spelar i England, sa han också. Så att det kommer nog vara väldigt mycket anpassat efter honom också, just den rollen.
Väldigt så här, nästan lite så här första dagen på sommarlovet känslan när man pratar med Dejan Kulusevski idag.
Han pratar om solen, sken och allt möjligt sådär. Ja, han sprudlar verkligen. Och han är ju en av de spelarna som har varit tydligast med att han verkligen har sett fram emot den här nya eran. Det var han ju redan i höstas som var inne på. Så att han är ute just nu.
Ja, verkligen. Mm. Och sen så har vi också, vi pratade med Mattias Svanberg här tidigare under eftermiddagen, och han menar ju på då att i det här laget så tror han på att det är en roll som en av dem, om vi kallar det för sittande mittfältare, det kommer väl vara en sexa och en åtta där, att det är där han kommer att konkurrera om en plats. Och så fick han frågan där, tar du den då? Jag tror att det var Johan Fling på Aftonbladet som frågade den frågan rakt ut, och det sa han att det får vi väl se, men jag tror på mig själv så jag svarar ja på den frågan. Och det känns väl ganska givet att Svanberg är en startspelare åtminstone här i kväll.
Ja, nu när Hugo Larsson är borta så känns det ju givet, tycker jag. Och han använder sig, man kan ju bara punktera att han använder sig rätt mycket som en yttermittfält av Jan Andersson i det 4-4-2-systemet som användes då. Och där tycker jag han funkar bra liksom, i att mer kanske stänga en sån kant. Han är rätt skicklig defensivt. Men han kommer ju inte funka som en ytter i det här mer 4-2-3-1-systemet som vi förväntar oss att Jondal Thomasson kommer använda sig av. Så att det är ganska logiskt att han kommer konkurrera på det centrala mittfältet här.
Ja, men precis. Och Svanberg pratade ju också om det, att han sa det att ska man kunna ha en välfungerande och som frenetisk offensiv, så är, enligt hans sätt att tänka då, så behöver man ha en välfungerande defensiv för det också. Så att, och där känns det ju också som att han har en del kvaliteter som kan komma väl till pass i den positionen kommer att spela. Om vi går in lite då på hur vi har lyckats tyda spelprinciperna. Det har varit mycket prat om principer hela den här veckan. Så har jag skrivit ner noteringarna. Ytterbackar som kliver in. Det pratade vi om häromdagen också. Att ytterbackarna ofta gärna får kliva in i banan också.
Ja, i alla fall en av dem. Det känns som att den ena kommer dundra framåt på kanten och den andra kommer kliva in. Och det är så många lag spelar just nu. Att man trycker fram en ytterback och flyttar in den andra. Det är ju ganska vanligt.
Ja. Och så kommer det vara hög press. Mycket man inslag, snabba beslut, snabbt passningsspel. Thomasson vill ju att spelarna hela tiden ska spela mot målet. Men senaste dagarna här, det känns som att vi har varit här i 4 veckor, men så har vi också fått höra mer och mer om den här balansen som de behöver hitta för att försvarsspelet inte ska bli för lidande. Och det här snabba aggressivt återerövringsspel. Och jag tyckte att Dejan Kulusevski sa någonting som var så väldigt tydligt kring hur liksom aggressivt det här svenska landslaget ska vara. Han säger, när vi har bollen måste de defensiva spelarna fundera ut vad som händer om vi tappar den. Och vara nära deras spelare, alltså motståndarnas spelare. Att ta tillbaka bollen så snabbt som möjligt är det viktigaste. Och om det inte går, ta en frispark.
Ja, det är ju extremt tydligt. Ja. Och de har ju varit inne på lite samma sak kopplade till inkast och fasta situationer överlag. Att där ska det också gå fort. Liksom. Mm. Här ska inte slösas någon tid överhuvudtaget. Utan här ska vi spela så mycket fotboll det bara går. Och underhålla så mycket det bara går. Så det ska bli intressant att se om de liksom lever upp till det. Även om de får till det.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och sen säger Jon Dahl Tomasson det också på presskonferensen, att det är klart att det går att stå lågt, och det skulle kunna gå i en match mot till exempel Portugal, som ju kanske är ett av världens bästa offensiva lag, att det skulle vara liksom en enkel utväg att ställa sig lågt och försvara, men att det är inte så de kommer göra, för att de försöker utveckla någonting här, de försöker utveckla sitt spel och utveckla sig själva. Så att men det blir otroligt spännande att se hur den här matchen mot Portugal utspelar sig. Nu känner jag att jag låter som Dejan Kulusevski, för han sa exakt samma sak, att det ska bli så himla kul att få gå ut och testa det här, för att de har inte hunnit träna på det här, framförallt det här snabba återerövringsspelet, och det här har de inte hunnit träna jättemycket på, vilket gör att det blir liksom, det har varit väldigt mycket teori och väldigt mycket att lyssna, ta in, prata, och det är först liksom mot Portugal som man får testa det i praktiken för första gången. Och det finns ju lite varningsflaggor här, det är ju lite risky business får man ju säga, för att det är klart att det låter så himla bra det här med att spela offensivt och att våga vara modiga, men det är ingen som kommer bry sig om att du gör två mål om du också släpper in fyra och förlorar matchen. Sen finns det ju såklart en möjlighet att folk ändå säger att Sverige förlorar mot Portugal, men ändå spelar liksom en underhållande, bra, positiv fotboll, som man kan se tendenser till att så här, det här kommer funka bara de får mer tid. Då kommer nog folk vara ganska positiva till det här efteråt. Och Jon Dahl Tomasson sa väl någonting också om supportrarna och deras tålamod på den här presskonferensen.
Ja, exakt. Och jag är helt inne på samma, innan vi går dit, jag är helt inne på din linje också, att jag tror att så länge det liksom inte försvinner iväg och blir liksom 5-0, och då kan det nog finnas ett litet ifrågasättande kanske kring om det här är rätt väg att gå redan nu. Men gör de en okej match och är med liksom siffermässigt också, så tror jag att folk kommer ha rätt mycket tålamod. Och ja, precis, han var ju inne på det, liksom relationen med fansen, och att han inte har varit, han har inte varit ute och bett om tålamod på något sätt egentligen, utan, och han sa ju det själv, att alltså, hans supportrarna inte korkade eller någonting, de ser att vi är i början av en process, så att det här kommer ta tid, att vi bygger någonting nytt. Men sen la han ju också till det här faktiskt, vi hoppade ju till båda två nästan när han sa liksom, together we are strong.
Together we are jävligt strong, ja, sa han inte, men han kunde inte, lika väl ha gjort.
Men vi ville nästan ställa oss upp där i presskonferensen och skrika tillsammans, är vi jävligt starka. Alltså det är ju över 10 år sedan Erik Hamrén stod och knöt sina nävar och höll sitt brandtal.
Med sin scarf.
Nej, otroligt. Jag vet, var du på den? Nej. Upplevde du det här?
Nej, inte det jag heller. Jag
Men man kommer ju aldrig glömma det, och det kommer ju, det sitter ju liksom fast etsat i liksom alla svenska fotbollssupportrar. Och att då verkligen få liksom återuppleva det här, together we are strong, det är liksom Jon Dahl Tomassons nya landslag är liksom Erik Hamrén light. Han tog ut, så här, han tog ut en Janne Andersson-trupp och han säljer in en Erik Hamrén-slogan. Det här är ingenting som har förändrats. Stryk allt!
Ja, vi får väl helt enkelt se den här matchen mot Portugal, om det är någonting som har förändrats eller inte. Dejan Kulusevski säger allt kommer vara helt annorlunda.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.